Men pingstdagen handlar ju också om uppfyllelse till det judiska folket. De slutar inte här nu, utan det blir ju en fortsättning. Abraham talar om en församling som inkluderar alla folk. Han ska bli en välsignelse för alla jordens folk. Stod det så? Ja, vi läste inte den texten nu, men det var ju löftet i det 12:e kapitlet i första Mosebok. Du ska bli stamfader, fader för alla folk. Hur gick det till? Jo, men det var när evangeliet öppnade sig för att innesluta också alla nationer in i den välsignelse som det judiska folket hade fått. Pingstdagen, det som händer i det som skildras i apostlagärningarna i början, det är ju till en Jesusrörelse som uteslutande är judisk till att börja med. Men i det nya förbundet så inkluderas också icke-judar. Så de delar gemenskapen, och därför så är Israels folk är det fortfarande blått här, men där har det kommit in också ett grönt fält som är då ekklesian, församlingen av alla folk. Så det är en gemenskap de emellan. Det har ihop med alltså löftet till Abraham. Profeterna talar också om någonting som ännu för oss ligger i framtiden, som vi inte har sett ännu. Nämligen löftet Jesus också gav att han ska komma tillbaka. Jesus ska komma tillbaka. Varför då? Jo, därför att det är löften som Gud har gett till profeterna som inte har skett uppfyllt sen. Vad säger Jesaja till exempel i kapitel 11? När han talar om att svärd ska smidas om till plogbillar. Alltså när produktionen ska ändras från militär produktion till freds. Har vi sett det i världen än? Alltså vi gråter och vi kvider. Och vi känner oss maktlösa när vi ser nyheter på tv och läser tidningar. För vi ser ju kontrasten till vad Gud ville med den här skapelsen och den verklighet som så många erfar. Och vi känner oss maktlösa, vad ska vi göra åt det här? Och vår uppmaning är att vi ska göra allt som står i vår makt. Men vi vet också att den stora lösningen på världens problem, och det här säger jag ju inte för att vi ska bli passiva utan tvärtom, för att vi ska inspireras ännu mer att vara aktiva. Men den stora lösningen på världens problem är i Guds frälsningsplan när Jesus kommer tillbaka. För vad ska hända då? Då ska ju profetierna få sin uppfyllelse. Jesaja 11, en ny tidsordning när till och med skapelsen ändras så att djurens instinkt inte längre är döda. Där ormens huggormen inte är farlig för barnen att läka med. Alltså det är ju ett sätt att tala om det ska bli en annan tingens ordning i den här skapelsen. Gud har inte glömt. Ja, men det är väl himlen, kanske någon tänker. Jag tror inte att man läste texterna på det sättet på Jesu tid. Utan man var helt övertygad om det är den här skapelsen som ska omvandlas genom ett gudomligt ingripande. Och det är där vi är insatta. Där lever vi inte bara för att vänta. Biblisk väntan, det är ju inte att vara passiv. Har det hänt någon gång när vi var ute och rest? Jag vet inte hur man riktigt, om man åker tåg eller buss. Är vi vana med det? Och sen får man stå vid en perrong och vänta på ett tåg. Vad gör man då? Går man till en station och sen har man väntetid. Vad gör man då om man ska byta tåg eller byta buss? Vad gör man när man väntar? Ja, det finns ju ett uttryck för det där, man slår ihjäl tid, säger man. Man ska hitta på någonting så tiden ska gå, så att det där kommer. Va? När Bibeln talar om att vi är i väntan på att löften om Jesu återkomst ska uppfyllas, då handlar det inte om att vi står på perrongen och rullar tummarna och tänker, jag önskar att det gick fortare. Utan det handlar ju om att vi är inne i en uppgift där vi uträttar någonting. Till och med att vi är med i att skapa förutsättningarna för hans återkomst. Så kristen väntan på Jesus, det är inte att vi passivt bara tänker att ja, men det blir som det blir. Eller hoppas det kommer fort. Utan det är ju att man gör någonting aktivt. Det ska ske en upprättelse, skapelsen ska upprättas. Den här världen som Gud skapade god har ju kommit under syndens ockupation, syndens inflytande. Uppenbarelseboken är tydlig med det, upprättelsen. Det ska bli en ny himmel och en ny jord. En förädling. Det onda ska bort och Guds avsikt ifrån skapelsen ska bli förverkligat här på jorden. Han ska komma tillbaka. Han som är begynnelsen och slutet. I det här, orkar ni med mig några minuter till? I det här, vänta nu på det som ska ske. I det stora perspektivet av frälsningshistorien som går tillbaka till Abraham och som ännu sträcker sig fram i tiden. Vi vet ju inte hur länge. Jesu återkomst, det kan ju bli imorgon och det kan ju dröja längre. Det vet vi inte. Vi vet att det ligger i framtiden. Men i det så har Gud satt in oss i ett sammanhang. Jaha, nu händer någonting där. Oj. Vart en konstpaus. Det här är en glasmålning som kanske någon har sett. Den finns i en kyrka i Jerusalem. Alldeles vid ingången till Jerusalems gamla stad, vid Jaffaporten. Här beskrivs, det är väldigt svårt att se på långt håll, jag inser det. Men den grenen längst till höger, då kan man se att grenen delar upp sig så att det blir som en sjuarmad ljusstake. Är någon som ser det? Det är konstnärens, den glasinsatt fönster det här. Det är konstnärens sätt att beskriva de Jesus-troende judarna som sitter nu på det här olivträdet. Det är ett olivträd, så konstnären tänker. Sitter på alltså på stammen. Och sen är det djupa rötter som går under jord. Till vänster på bilden, längst ut, och då kan man se, då är det en annan gren. Och sen är den avhuggen så det ligger en kvist på marken. Och sen har det stuckit upp, eller sticker upp då en rakt uppåt. En gren som ser ut som ett kors. Ser ni det? Det är konstnärens sätt att beskriva den här inympade grenen i olivträdet. Ett oädelt, ett icke-förädlat olivträd som är inympat i ett ädelt olivträd. För det är den bild Paulus tar av oss som hedna kristna. Han säger, ni ska veta, ni i Rom, säger han. Och då får vi ta till oss det. Romarbrevet 11. Oj då, nu kommer ju fel här. Ska det vara en text som kom där? Men det var det inte. Upprepa samma fel igen här. Får jag göra så här? Ja, då får jag citera det direkt då. I Romarbrevet kapitel 11 och 17. Då säger han det att ni är ni som hedna kristna, ni är inympade i det ädla olivträdet. De andra är inte borta, de sitter där redan. Och sen talar han till och med och säger, det kommer en tid, Gud har i sin makt möjlighet att återinympa de som har blivit avhuggna. Och vad vill Paulus säga nu då? Jo, han säger ungefär så här, var inte så styva i korken, ni hedna kristna i Rom. Tro inte att allt bara handlar om er. Utan var medvetna om att Gud, han har makt att återinympa dem som på grund av otro sa nej. Och ni kommer inte att sitta kvar om ni inte fortsätter att tro. För det är inte er det handlar om. Det är om Guds frälsningsplan. Vi får liv i rötterna så länge vi sitter på stammen. Hugger vi bort stammen? Eller hugger vi bort roten? Eller, säg så här istället, jag backar bandet. Vi får vår näring, den kvist vi utgör, därför att vi sitter på en gren. Och talesättet är, man ska inte såga bort den gren man sitter på. Och det är väldigt sant. Så förlorar vi våra rötter in i det judiska folket, då har vi inget eget rotsystem. Vi har ett sammanhang. Vi har andliga rötter som har ett sammanhang. Och Paulus säger, det är viktigt att ni vet om det. Och nu ska jag komma till en annan sak. Och sen är min tid ute. Paulus har en väldig nöd för sitt eget folk. Så här säger han i Romarbrevet. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Den heliga anden låter även mitt samvete bestyrka det. Jag är uppfylld av sorg, mitt innersta plågas ständigt. Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder och samfränder. Alltså Paulus går med en börda i vetskap av att de flesta som han själv mötte när han går till synagoger och på andra ställen och möter judar. De flesta, inte alla, men de flesta avvisar evangeliet. Det är en börda för honom. Jag kan tänka mig att jag lik Moses, säger han, blir skild ifrån förbundet, frälsningen, om det kan hjälpa mitt folk. Men så är det inte, han kan inte det. Och sen går han vidare i resonemanget i 11 kapitlet, vers 11-15. Och här nu går jag in för landning riktigt. Jag frågar då, säger Paulus i ett resonemang. Kanske snavade det, och då syftar han på det judiska folket i någon slags kollektiv mening, majoriteten. Kanske snavade de och sa nej till evangeliet i Jesus. För att de skulle falla, för att de skulle bli borträknade, att de skulle inte resa sig mer. Visst inte, säger han. Visst inte. Helt otänkbart. Men när det föll blev det till räddning för hedningarna. Hur ska man förstå det? Jag tittar efter ett kors. Här. Det var nyligen påsk. Det är korset. Det är budskapet till frälsning. Hur blev det till? Det var romarna som korsfäste Jesus. De var ansvariga. Romerska soldater som utförde avrättningen. Det var romersk lag enligt Pontius Pilatus. Det är han som är domaren. Det var inte judarna som dödade Jesus, utan det var romarna. Därmed är vi alla, mänskligheten, inkluderade. Men ledarna, de många inflytelserika, ville göra sig av med Jesus. Och det var de som gick till Pontius Pilatus med anklagelsen. att han skulle korsfästas. Folket ville ju se Jesus räddad. Det var inte folket som dömer Jesus. Vad säger folket när de ser Jesus hänga på korset? Lukas berättar att de slår sig för bröstet och sa, det där skulle inte ha skett. Slå sig för bröstet i Mellanöstern, det är en starkt kroppsspråk för att tala om sorg. Det gör man när man begraver någon, man saknar någon. Folket ville inte se Jesus korsfäst. Men ledarna ville det, och det var de som manipulerade och fick till korsfästelsen. Men då säger Paulus, när han dog så blev det till frälsning för oss som sitter här. Det paradoxala är att ledarskapet som var sånt, hade en sån inställning till Jesus så att man förrådde honom och lät romarna döda honom. Det ledde till frälsning för oss. Så att korset blev en verklighet. Och sen fortsätter han. När det föll blev det till räddning för oss, för hedningarna. För att detta skulle sporra deras egen avund. Så han säger, det är två saker som händer här. Vi får del i frälsningen. Vi blir rika i Gud. Genom att Jesus dör och uppstår. Men, säger Paulus, det kommer också leda till att det skapas en avund bland det judiska folket. Och hur tänker han då? Ja, kan det vara så här att han tänker det att hedningarna har fått del i välsignelsen från Abraham. Och då ställer man frågan, men hur fick ni det där? Det där vill vi också ha. Den frälsning som är så rik som ni har, den skulle jag också vilja ha. Liksom en helig avundsjuka, va? Det är det vi önskar att människor ska göra med oss som har kommit till tro också, va? Fråga, hur har ni, vad är det som gör? Vad är det du har som jag så gärna vill ha? Jo, det är Jesus. Är ni med på vad jag menar? En helig avundsjuka. Och då tänker Paulus, när judarna ser de hedningarna, då ska de bli avundsjuka. Och fråga, hur har ni fått det där? Och då blir vittnesbördet, jo men det är Jesus. Och sen säger han samma sak igen. Om deras fall gav världen rikedom, deras nederlag av hedningarna rikedom, vad ska då inte deras fulla styrka ge? Till er hedningar, och nu kommer en uppmaning som Paulus ger. Jag bara återger vad Paulus säger i Romarbrevet. Till er hedningar, hedna kristna vill jag säga, just som apostel för hedningarna prisar jag min tjänst. Kanske kan jag väcka mina stamfränders avund, nu kommer det igen. Och rädda några av dem. Jag har försökt göra en bild av det här nu då. Vi har det blåa fältet, det är Israels folk, det är judiska folket. Och det gröna, det är vi hedna kristna. Och då säger Paulus att Israels fall, det är så han uttrycker sig, när man ledarskapet sa nej till Jesus, det ledde till att vi som hedna kristna har fått frälsning. Orsak och verkan, va? Alltså i Guds frälsningsplan så handlar det bara inte blir som det blir, utan det är orsak och verkan. Han verkar alltid med människor. Och sen säger han samma igen. Fallet som Israel har gjort ledde till att folken fick försoning. Men hedningarna som nu lever i försoning med Gud och frälsningens rikedom och den heliga ande och alla gåvor och allt detta som är utlovat i gamla testamentet över dem som är Guds folk. När vi hedningar lever så skapar det en helig avund. Och då ser man, då är det en riktning åt andra hållet, va? Vi hedningar skapar någonting i det judiska folket. Det är så Paulus tänker. Och sen säger han samma sak två gånger. För att riktigt inskärpa att det här är inte bara påhitt nu, utan det här är genomtänkt. Alltså Paulus vill återge någon slags strategi som Gud har. Och då säger han, det är det som är eran kallelse. Det ska ni leva i Rom, så att ni är en attraktion. Om detta att de försköts gav världen försoning, vad ska då deras upptagande ge om inte liv för de döda? Det blir mina sista ord nu, sen ska jag tacka för mig. Vad är det världen behöver mer än någonting annat? Det är liv. Det är gudomligt liv. Individer behöver Guds liv, att bli födda på nytt och få en ny tillvaro. Människor behöver livet i Gud för att både få mening och en framtid. Skapelsen behöver liv. Vi behöver inte, precis som i den här bönen som vi läste här förut, vi behöver inte mer vapen, vi behöver mer liv från Gud. Men det är bara Gud som kan ge det. I detta så är vi alltså insatta ett gudomligt, i Guds frälsningsplan, i gudomliga frälsningsplanen. Vi har en kallelse i relation också till det judiska folket att skapa den här avunden. Och jag stannar med detta nu. Herre, jag ber att du ska hjälpa oss, att vi kan förstå genom din heliga andes ledning hur vi ska förverkliga den här kallelsen och det här uppdraget. Vi tackar dig för att du räknar med oss, att vi är insatta i din frälsningsplan. Tackar dig att du har räddat oss, att vi har fått del i frälsning. Och vi tackar dig att det finns en framtid för den här världen. Vi tackar dig att du ska komma tillbaka, du ska upprätta din skapelse och att vi får vara en del i detta. I Jesu namn. Amen.